Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
All right. Min stolen knarrar och PP är redo. Gos rabba. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Paddel med proffset och jag. Detta avsnittet är en liten specialare. Simon har precis gått av banan efter att ha spelat tillsammans med Bela mot Chingotto Teo. Och tillsammans med Simon så sitter Andreas Ernvall, grundare och vd för Every Paddel. Och vadå Ocke? Vad fan vill du, PP? Vadå Ocke? Vad fan ska jag avsluta då? Jag testar dra mig hela en gång. Välkomna till ett nytt avsnitt utav Paddel med proffset och jag. Idag är det en liten specialare. Simon har precis gått av banan i Alicante efter att ha spelat tillsammans med Bela mot Chingotto och Teo. Andreas Ernvall, grundare och vd för Every Paddel, kommenterade matchen. Han sitter också med Simon, så att vi har tre personer i avsnittet. Det är väldigt intressant med Andreas. Andreas har ju haft en enorm påverkan och inflytande inom padden och har det än idag. Det är Andreas tillsammans med några andra som har tagit padden så att det har blivit så pass stort som det är i Sverige. Andreas sponsrar och har ju väldigt god kontakt med den högsta paddeleliten. Så vi får fin inblick i vad som händer just nu med VPT och den nya touren. Men jag har pratat färdigt. Jag tänker att vi hoppar rakt in till Alicante och detta bonusavsnittet är självklart sponsrat av Hyper. Come on!
Du måste ju knappt ha kommit av banan ju.
Nej, det har nog gått 7,5 minuter från att jag och Bella torskar mot Chingotto Teo.
Du, jag såg första setboll. Vad hände?
Ja, golden point 6-5. Bella surf. Så jag tror det var en lång duell.
Långboll.
Och Bella fick sista slaget. Forehandvolley, ganska hög. Skulle trycka den på Chingotto och så fastnade den i nätkanten.
Andreas, vad var det? Sjunde golden det setet?
Ja, men jag tror att det var 7 golden point i första set. Det var jävla tajt alltså. Ja. Men Simon spelade mycket bättre idag än igår.
Eller hur? Han kändes inte som att han hade lika mycket gummi idag.
Nej, men framförallt inte lika stressad liksom, utan men det är en annan sport att spela här ute också. Det går ju fan inte att döda bollen. Det är långsamt som snor.
Liksom. Ja, det är så.
Ja, det är både långsamt och sen har man ju en Chingotto i krossen som neutraliserar alla bollar. Och vad har jag menat med neutralisera? Det är oavsett om jag ökar tempot eller sänker tempot eller sätter press på honom, så lyckas han ändå slå bollen så pass bra att jag nästan får börja om igen hela tiden.
Men han får ju alldeles för lite cred tycker jag jämfört med alla backenspelare som får är världsmästare, men han är ju, kan han ha slagit bort på vad spelade igår, 3 set, 2 set idag.
Mm.
Gjorde han 5 missar på 5 set kanske.
Ja.
Som är som liksom, de är inte ens onödiga, utan då är han pressad eller ja.
Ja, men precis.
Så att, nej, men det är för lite cred till forehandspelarna, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Vamos.
Jag kan bara hålla med.
Patrik, det gör jag också.
Exakt.
Nej, men det är ju så. Jag menar, det, alltså, man glömmer ju bort det. Och det är alltid de som spelar backen som är de som får de stora superlativerna. Mm. Men jag tycker det är helt fel.
Precis. Nej, men det är ju kicksmasharna som når YouTube och sådär.
Ja,
liksom.
Så är det.
Men jag tycker jag håller med. Alltså, som igår känns det som att du måste chansa lite för att du vet inte riktigt vad Chingotto ska göra med bollen. Medan idag så kanske du ändå kan läsa spelet lite mer.
Ja, men det är ju liksom att det som är skillnaden mellan dessa toppspelarna och kanske jag själv då i mitt spel, det är ju att de spelar i varje slag, varje boll i exakt rätt tempo.
Mm.
Jag överslår slagen ibland, jag underslår slagen ibland. Och just det gör ju att jag känner mig att jag liksom lite är felplacerad eller lite sen på det.
Mm.
Vilket innebär att ibland så kanske jag inte kan sätta lika mycket press på min volley som jag brukar göra mot andra spelare hemma i Sverige. Och andra previa spelare för den delen också.
Mm.
Jämfört med dessa gubbar, för att de håller inne slagen lite till, de spelar i exakt rätt tempo för att jag inte ska kunna få fram mina bästa slag egentligen. Och det är det som är den stora skillnaden. Jag vet inte om du håller med, Andreas.
Nej, men jag håller med helt. Men framförallt när jag stod där bakom och kommenterade, då kan jag titta ännu mer på spelet. För att man ser på Chingotto, han vet precis varenda gång. Han tjuvar ju ganska mycket, men han vet ju var bollen kommer.
Mm.
Och det är ju egentligen det som är grejen. Han, oavsett vad som händer i bollen, om Simon får en lobb på sig eller om han får en volley, han är hela tiden aktiv i fötterna, så han backar, så han ställer sig alltid rätt. Så de här bollarna som egentligen för en annan dödlig är helt omöjliga. Det är ju liksom kattskit, va?
Ja, exakt. Vad han löser det.
Jag menar, han bara står där och så bollen har redan kommit. Liksom.
Mm. Ja, men precis. De är helt sjuka på att läsa spelet. Men Simon, hur mycket jobbigare är det att möta de här eller spela med de här? För det känns som att du springer väldigt mycket mer.
Ja, det blir ju att jag springer mer för att jag får ta lite vissa omvägar också för att jag inte riktigt vet vilka slag de ska slå, vart de ska slå spelet. För att här är det ju att de spelar schack med mig, känns det som.
Ja.
Att jag är ett steg efter och får löpa i kapp hela tiden i spelet. Det är som att alltid när man spelar mot en bättre spelare helt enkelt, att man känner sig lite sen. Och det behöver inte vara att spelet ska gå i 200 hela tiden, utan det är egentligen att de spelar bollen på rätt yta med rätt fart. Egentligen. De stryper ju tempot så att jag inte kan komma in och spela mitt spel väldigt ofta. Och sen när de ser att jag är lite pressad och lite på fel fot, så kan de ju öka tempot. Så att men jag känner ju själv att det var ju bättre idag, och ge mig ett par matcher till så blir det bara bättre.
Mm.
Nej, men framförallt som jag sa till Simon efteråt är ju att det är ju den här nivån, och det är det här, på de här ställena man måste vara för att utvecklas och bli bättre, att få spela med de här och få känna liksom. Men också som jag ser så det är ju inte super stor skillnad. Det är några små detaljer, men det kommer ju mer rutin du får i de här sammanhangen, och framförallt för att få spela med de här. Ja, men då tappar man ju också respekten och sådär. Så
man inser att det är möjligt liksom.
Ja, men precis. Så det är super nyttigt. Och jag tror att det här är den vägen man måste gå om man ska kunna ta det här nästa klivet som Simon ändå önskar.
Nej, jag kan bara hålla med. Men kan vi inte så backa bandet lite då? Var är ni och hur hamnar ni där?
vi är ju på Bela Paddelcenter i Alicante.
Ja.
Och om jag inte missminner mig helt fel så tror jag Bela haft det här nu i 2 år.
Mm.
2,5 år kanske.
Ser fantastiskt ut.
Ja, men det är en jättefin anläggning. Jag var här faktiskt för 5-6 år sedan när det var totalt annorlunda. Men de har fräschat upp det. De har, många banor är det ute här?
Jag tror det är 1, 2, 3, 4, Jag tror det är 7 utomhusbanor.
7 ute och sen...
Sen är det 5 inomhus.
Ja. Okej, okej.
Så att det är ju en ganska... Ja, det är en härlig klubb, för du kan ju spela, även om det regnar så kan du ju gå in och spela.
Ja,
och
det är lite unikt ju.
Ja, men verkligen. Och vi här på, vi är faktiskt här då egentligen för våra tränares skull som ska få fortsättningsutbildning av, okay, av Miguel Scorilli då.
Ja, just det.
Och du har bland annat din kompis här, Johan Fors, som står här på banan bredvid. Du har Aron, Gunnar och så Nisse. Så just nu så tränar Miguel dem på att bli bättre paddelspelare, men även bättre tränare då.
Ja, men det är ju fantastiskt ju.
Ja, det är helt fantastiskt att vi får den här möjligheten att utbilda våra tränare. Och det som ni säkert vet är väl egentligen den biten jag tycker vi i Sverige generellt är väldigt, väldigt långt efter. Det är ju att ha kompetenta tränare.
Ja, men så är det ju.
Ja, men hur ska du kunna lära ut när du inte själv vet vad du gör? Det är ju ganska svårt liksom.
Nej, precis. Jag vet att Danny Dio säger ju samma sak, att det absolut viktigaste vi måste göra i Sverige är att höja nivån på tränarna. För annars så kommer inte juniorerna heller få den förutsättningen vi behöver för att få fram en stjärna.
Nej, men exakt. Och jag menar, självklart, vi behöver ju ta all hjälp vi kan från de här spanska tränarna. Men jag tror ändå att i slutändan så måste vi får fram egna svenska tränare, för det är inte lika, alltså det är svårare att förstå när de ska förklara på engelska. Det är inte alla som känner sig trygga i och engelska ställa frågor, så att, men vi måste få till så att vi har svenska tränare som kan lära ut både till våra ungdomar och våra motionärer så att de gör rätt.
Ja, men absolut. Nej, men det är grymt. Och sen så de här matcherna nu då, för det har varit 2 dagar i radio, är det någonting som du har stött upp Andreas åt Simon eller?
Ja, nej, men vi har ju också ett Every Paddle team där vi har ett antal av de här världsspelarna som ingår och bland annat Chingotto, Teo, Bela, Ari Sanchez, Paula, José Maria, och jag hoppas ju, Patrik, att vi snart kan säga att Simon Vázquez tillhör det här gänget också.
Ja.
För det tror jag är också en sån här sak som kan hjälpa Simon fram i sin karriär. Att jag menar, få vara med och träna och vara med de här killarna. För det är ju otroligt ödmjuka killar, måste jag säga.
Mm.
Men om vi tänker på det här laget då, för det är väldigt internationellt ju. Vad började samarbetet och vad är era framtidsplaner?
Ja, men alltså det har ju egentligen, samarbetet började egentligen med att, det var ju du knappt född tänkte jag säga, men det var det. Men vi hade ju en stor, jag arrangerade en tävling i Uppsala 2017 med, då hade vi 8 stycken av de 10 bästa i världen, och sen var Chingotto, Teo och LeBron faktiskt med då och spelade, och vi hade som en, det var ett proffs och så var det en amatör, bland annat Thomas Johansson var med, Olof Mellberg var med, och sen han den här fransmannen som var på väg och ta VPT-touren och ja, det blev ju massa bråk där. Han ville väl satsa på sin egen tour, Fabrice Pastor då.
Ja, just det.
Som numera driver APT-touren då.
Exakt.
Tillsammans med Thomas Johansson. Så att han fixade så att alla de här spelarna kom, så mycket tack vare han. Och någonstans där egentligen föddes väl ja, min vänskap med Bela och sådär. Så och sen har den hållit i och egentligen på den vägen är det. Och Every Paddle har det blivit. Från början var det ju Uppsala Paddelcenter jag hade. Och sen var det Klöven Paddle i några månader. Men nu är vi Every Paddle.
Ja.
Vi är dessutom ett börsbolag. Vi har ett stort samarbete tillsammans med Bela och hans agent. Och hans företag som heter OneSixteen. Så egentligen är det ju... Det är väl en, vad säger man, en det är delen varför det har blivit som det har blivit. Och nu hjälper de oss att utbilda tränare för alla, Every Paddlehallar ska ha samma metod, vad fan, jag är så då, förlåt att jag svär.
Det får man, ja.
Ja, men samma, kom igen.
Ja, men ni ska lära ut samma grunder, ja. samma paddel, samma typ av paddel. Ja, men exakt. Och det var lite det du var inne på, att det är det vi saknar. Ja. Att utbilda folket i Sverige och egentligen få paddeln att ta nästa steg både för motionärer men också tävlingsspelare.
Helt riktigt. Och sen det här med teamet då, det var väl egentligen också så här en tanke jag hade. Ja, men det vore roligt att dra ihop några som kunde vara med i ett Every Paddle team och man liksom hejar på dem när de spelar VPT och så där. Och det har vi ju tänkt att vi ska fortsätta med, men jag är ju som jag är, så att jag vill inte nöja mig där. Så
det vi borde snacka om egentligen, det är paddens framtid, för vi har ju ganska mycket ingångar till vad det är som kommer att ske egentligen. Vad händer med World Paddle Tour? Vad kommer spelarna ta vägen? Vilka tävlingar kommer de egentligen spela detta året och kommande år? För vi har ju väldigt bra kontakt med Bela, som sagt, framförallt Ernvall. Ett stort samarbete där man får reda på lite saker. Jag vet inte vad du vill berätta, Ernvall.
Nej, men så här är det ju, och det är ju ingen hemlighet att sista veckorna eller månaden egentligen har det ju varit väldigt turbulent, det här med World Paddle Tour.
Ja, verkligen. Det har varit ITF-touren.
Vad heter han, den här Borges har ju också, vad heter den?
Lisandro Borges från Argentina som har America vs Europe.
Ja, just exakt, det. Och Players Tour skulle väl han skulle väl starta någon sån. Och, så det har ju varit mycket, det är mycket snack om det här. Men jag tror att det kommer sluta med är att 2024 så kommer den här touren med att det blir FIP som blir en internationella och den riktiga touren. Och där vet ju jag att egentligen så är det ju en kopiering av ATP-touren och WTA-touren. Det är ju liksom, det är det de vill komma åt. Och samma sak är ju en stor dröm för de här. Det är ju att OS, att paddel ska komma med i OS. Jag menar, faktum är att som det är idag med WPT-tour, den skulle ju aldrig, olympiska kommittén skulle ju aldrig acceptera det för att det skulle kunna bli en OS-sport. Utan den måste ligga under ett förbund, och FIP är ju internationella paddelförbundet. Så att bara just den delen blir det ganska solklart var det här kommer landa någonstans. Och sen naturligtvis med han Nasser då, med sina massa miljarder
PSG som går in, ägaren, va?
Ja, som kommer gå in och stötta det här med pengar för den här touren med mycket bättre prispengar, tjejerna kommer få lika bra och så vidare, så blir det en ganska naturlig övergång. Egentligen kan man väl säga den övergången som är den som är lite jobbig nu, där det är någon form av nästan krigsförklaring mellan de här, så har du ju att spelarna, VPT-spelarna som är topp, Simon hjälp mig, du kan det bättre, är det topp 60 som har kontrakt med VPT, eller
det kan
är det topp 50?
Det är egentligen så pass, alltså det är nästan topp 80-90 som har avtal med World Paddle Tour, men nu har ju topp 30-spelarna signat på det här nya Players Association. Och för första gången någonsin så har ju faktiskt spelarna enats, gått tillsammans och sagt att det här måste vi ändra på tillsammans, för att en tour är ju ingenting utan spelarna. Så att egentligen, hur kan World Paddle Tour strypa alla spelare så pass mycket som de har gjort? Jo, det är nämligen som så att World Paddle Tour är ett privatägt företag, och som Andreas sa, det är svårt att få en sport som är privatägt och bli en OS-sport. Det är många andra aktörer som har velat skapa nya tourer. Pastore har ju APT, vi har Lisandro Borges som vill starta Players Tour, men det kan de inte göra, för att då får, eftersom alla VPT-spelarna är anställda av World Paddle Tour, så har World Paddle Tour låst dem att de inte får jobba för någon annan. Lite som ett vanligt jobb liksom.
Ja.
Du kan inte jobba för Volvo och Saab samtidigt.
Nej, precis.
Men nu med det internationella förbundet har ju Nasser tagit in de bästa advokaterna i världen. Hade ett möte med samtliga spelarna i Madrid och de har hittat lite luckor och vägar att gå. Men det kan vi fördjupa oss i lite mer ett annat avsnitt.
I slutändan är väl ändå pengarna som styr?
Det finns ju mycket pengar i världen och det finns många andra aktörer. Jag tror att Den här lösningen är den bästa sportmässigt och inte bara pengamässigt. Självklart kommer det vara mycket mer pengar, men jag pratade lite med Bella innan och han ser det även som den bästa sportsliga lösningen. Så att vi får inte liksom titta på pengarna och se att det är Qatar som kommer äga den nya touren och att det är liksom de som kommer styra det, och frågan är liksom hur länge de orkar punga in pengar innan de tröttnar kanske. Nej, så är det inte. Så att där kan vi faktiskt känna oss väldigt lugna, för att de är väldigt erfarna med just sport. De är brinner för sport och de vill att sporten ska bli internationell. Så att jag tror att det här är det helt klart bästa alternativet, bästa valet.
Men vad kommer det innebära för alla som har VPT-poäng och VPT-ranking och sådär då? Snabbt, snabbt, snabbt avbrott ifrån värmen i Alicante. Vi är denna veckan även sponsrade utav Hyper! Vi ska säga tack Hyper, och vi ska snabbt bara informera om att man kan spela 500 kronor riskfritt på Hyper. Det är så pass enkelt att tre steg: 1, bli kund; 2, gör din första insättning, minimum 100 kronor, och sen väljer du Ultrabet-bonusen och placerar ditt spel. Du måste välja Ultrabet-bonusen på det spelet som du vill spela riskfritt, och det gäller nya kunder. Om du då inte vinner så får du tillbaka dina pengar. Du kan passa på att spela på ett bett som du kanske inte hade gjort annars. Men det är viktigt att spela ansvarsfullt, man måste vara 18 år och man kan besöka stödlinjen vid behov. Vi tackar Hyper och vi ser fram emot kommande VPT, för då är betting på paddel självklart tillbaka. Så nu tillbaka till avsnittet och återigen, tack Hyper! Men vad kommer det innebära för alla som har VPT-poäng och VPT-ranking och sådär då?
Det kommer successivt gå över. Alltså de kommer ju få över rankingen till en ny ranking. Men det är liksom, de kommer räkna på World Padel Tour-tävlingarna.
Okay.
Men samtidigt också de här 10 deltävlingarna som egentligen redan börjar detta året. Och det kommer finnas tävlingar lite överallt i världen. De här 10 deltävlingarna kommer inte bara vara i Qatar som man trodde innan, utan de kommer spelas överallt i världen. Vi kommer att återkomma med vart exakt de spelas. Men
hypotetiskt då, alltså, om de nu börjar från scratch med ungefär ett liknande upplägg där de kommer köra förkval och kval och huvudturneringar på en ny liga, då tänker jag liksom att kan då vem som helst kvala in där, och sen så spelar LeBron VPT, så får inte han några poäng i den, så måste han kvala sen.
Alltså, nej, eller utan där, de kommer ju sida efter World Padel Tour-rankingen.
Okay.
De första deltävlingarna.
Och men det när gäller ju att vara med i första deltävlingarna då ju.
Ja, precis. Men de kommer gå på World Padel Tour-rankingen, jag vet inte hur många tävlingar.
Nej.
De har ju räknat ut på det så att det blir rätt. Så att de kommer ju gå på en VPT-ranking, sen kommer de räkna ihop VPT-rankingen samt deltävlingarna som redan börjar i år i den nya touren.
Mm.
Så att det är så upplägget är.
Nej, men då framförallt Patrik, så är det ju också så att det är klart att, som du frågade det här med pengar, det är klart att det är en viktig del, men jag säger återigen att om vi vill att padden ska bli en OS-sport, då måste den här touren skötas från ett förbund, annars så kommer det aldrig hända att det blir en OS-sport. Så att det är därför det här blir ganska, men jag tror att det blir rätt, men jag tror att många har irriterat, eller många blir sura och tycker att det är bara de här Qatar-pengarna. Men det kanske, hans pengar kommer att vara de här första åren kanske för att kunna dra igång det så att det blir bra. Men sen, tänk dig själv, eller er som lyssnar, att jag menar, sen kommer ju jättemånga av världens största företag vilja vara med på det här. Och det är ju inte bara Qatar-företag, utan det kan ju vara ett företag från USA eller från Frankrike eller vad som helst.
Och så som tennisen har det liksom.
Ja, men exakt. Mm. Och jag vet ju att det blir en kopiering av ATP, och man kommer inte ha de här förkvalen, men istället kommer det finnas tävlingar. Om du tänker som Federer, Nadal och Djokovic, hur många tävlingar spelar de på ATP per år? Ja, de ligger på en 12-15 tävlingar. Mm. Så att man kan, jag menar, säga att det finns 35-40 tävlingar, men du har en lista på det, så kan du välja. Ja, men här har du en tävling som är, ger 250 poäng. Här har du en som är 500. Här, sen har du de här näst största där du har som i tennisen, så har du 9 Super 9 som du får mycket pengar på. Men då måste ju din ranking vara så bra så att du ska få kunna vara med i kvalet eller i huvudtävlingen. Ja, och sen precis. Så har du de här 4 Grand Slammen. Så att jag tror det är helt rätt att gå den vägen och kopiera tennisen. Man behöver inte göra det så jäkla mycket svårare än så faktiskt.
Nej, det är verkligen inte. Det finns ju ingen mening att uppfinna hjulet igen ju.
Nej, absolut inte. Och det, jag vet att de är väldigt långt fram. Jag skulle säga att jag tror att vi har om en eller två veckor så har vi nog schemat för de här 10 tävlingarna. Och jag tror att folk kommer bli väldigt, väldigt överraskade över kanske vilka städer och vilka land som kommer. För jag tror att de flesta där ute tror att det här bara kommer vara i Doha och Qatar och Dubai och de där länderna. Men så är det inte.
Nej.
För jag har fått en liten sneak peek på schemat, så att jag har rätt bra koll. Och det kommer bli jätteroligt för spelarna, det är väl det jag kan säga.
Men kan du läcka någonting? Kommer vi liksom kanske få någonting hemma i Sverige och sådär, eller?
Det kan man kanske tro. Ja, det är nog inte omöjligt.
På någon Every-anläggning nära dig.
Nej, det vet jag inte. Men jag tror så här, Patrik, att Sverige ligger jättebra till att kunna få en tävling. Det är jag tämligen övertygad om. Och vilka som får arrangera det har jag faktiskt ingen aning om. Men jag menar, de ser ju naturligtvis att Sverige är ett stort land när det kommer till padden och ett föregångsland. Men å andra sidan, det ser vi ju nu i alla våra nordiska länder, om vi ska vara ärliga. Det är både Norge, Danmark, Finland. Ja, men de kanske har större hype än vad vi har i dagsläget. Eller... om du förstår vad jag menar.
Ja, men det är med uppåtgående kurvan i alla fall.
Ja, och i Sverige idag så har vi ju så mycket hallar, så det finns ju för folk att spela överallt. Medan i Finland och de här, de kanske, Finland, Danmark, Norge är där vi var när det kommer till banor för 3-4 år sedan.
Ja.
Så att, men de kommer ju säkert få en liknande som vi har. Så att,
de är fortfarande nykära.
Ja, men precis. Och jag tror alla nordiska länder är av intresse för den här touren, helt klart.
Men det är kul ju, för att det logiska såklart är ju att tänka ur ett perspektiv där, vad är bäst för sporten? Men sen tänker jag också så här, är man en ung spelare så följer man ju bara strömmen. Alltså man tänker ju inte på vad som är bäst för sporten. Alltså säg att du är en lovande pre-previ, eller om du är en lovande spelare som har som sikte att komma upp till topp 100, då kommer du ju bara spela på de tävlingarna och på den touren som de andra spelar på. Folk följer ju alltid toppen av pyramiden ju. Så att,
nej, men exakt. Men där tycker jag till exempel, Patrik, att tennisen har ju ett perfekt system, för där spelar du spelar ju fram till din ranking. Att du börjar på såna här futures, när du har 0 poäng.
Ja.
Ja, men då spelar man futures först kanske 1-2 år, och man är riktigt bra då, så går man ju över sen till challenger. Och sen är man kanske på kvalen på ATP-tävlingarna. Så det är ju liksom ett naturligt steg.
Ja.
Så jag tror nyckeln är ju att den här touren också arrangerar de här mindre, man säger inte tourerna, men mindre, ja, de som fortfarande ger poäng.
Och som
vi
kallar
poäng,
för challengers idag liksom.
Ja, exakt. Ja, och futures. Och där, jag har ju inte svaret på det, men jag kan ju hoppas att till exempel en sån som Thomas Johansson kan tänka sig att APT är den touren där man kör futures och challenger.
Yeah.
Och sen så och då går det över, och att det är en och samma ranking och inte massa olika jäkla rankingar. Nej. Som det är idag.
Bara lite mindre poäng liksom.
Ja, men precis. Och då kommer vi också se många mer som får möjlighet. Då kanske Patrik, du och jag kan få någon fipp-poäng. Ja. Liksom. Att man åker och spelar.
Yeah, right.
Ja, men så är det ju. Du jo, kan åka lira någon futures i Nairobi, tänkte jag säga. Eller,
vi får vara riktiga pirater. Vi får åka någonstans där ingen annan åker. Så är det.
Ja, men det var ju så många svenskar gjorde inom tennisen. De åkte till de här ställena som ingen annan ville åka till och bodde i så här hyddor. Liksom.
Ja, men så är det ju till och med på Swedish Padel Tour. Det finns ju, ju tävlingar överallt. Småland Stenar är väl en känd sån pirattävling där många smyger dit. Johan Fors hittar du på varenda sån tävling.
The force is strong with you. Ja, jo, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Nej men och då tror alltså då blir det här på riktigt. Ja. Kan jag känna och jag
ja, men det har jag längtat helt efter. Så jag hoppas verkligen att det blir
ja,
så.
Ja, men jag håller med. Jag håller med och jag menar visst det kanske i slutändan är ändå de som har råd att åka på såna här tävlingar men ja, men det är upp till var och en då. Men här tror jag liksom att... Vad tror ni? Tror ni APT med Fabrice Pastore i spetsen skulle köpa att han bara får arrangera Challenger och Futures och aldrig får de bästa spelarna? Det är nog ett gränsfall, det tror jag.
Ja, men precis.
Nej, exakt. Men den viktiga frågan här är ju att för en gångs skull, för första gången någonsin så har ju spelarna gått tillsammans och enade. Så att det kommer ju vara en ranking. Sen tror jag inte man behöver liksom säga att APT blir liksom Future Challenger. För att det som kommer hända är ju att alla tävlingar blir separata. Alla blir individuella. Så låt oss säga att, jag vet inte, Olle från Sverige kanske ansöker om att ja, men du, jag vill hålla 10 Futures nästa år. Ja, då kommer FIP kolla på, ja men vad har ni för budget, har ni möjlighet att arrangera dem, bla bla bla. Ja, det ser bra ut, det ser grönt ut, okej, då måste ni hålla denna standarden så är det bara att köra. Och då får ju den här personen hålla, kanske den här personen får rätten till att anordna dessa 10 tävlingar. Sen så kanske Everypadel, bara för att säga någonting nu, vill arrangera en som en APT 250, liksom lägsta kategorin fast ändå med de bästa spelarna. Ja. Sen kanske ryska eller Paris United eller vem som helst.
Eller Bonn.
Slänga
in det.
Säga så här, vet ni vad? Jag vill anordna en Grand Slam och det är den absolut högsta. Då får man ju liksom, då är kraven högre. Okej, hur många Grand Slams vill ni hålla per år? För det kommer bara vara x antal Grand Slams. Har vi förutsättningar för det? Har vi tillräckligt fin anläggning? Och det här, dessa finrummen kommer ju liksom, då är det liksom inte i en paddelhall utan nu snackar arenor, ju liksom arenor. Så att det kommer bli mer individuellt. Fler kan arrangera tävlingar. Det kommer gå flera tävlingar samtidigt i framtiden. Då kommer spelarna liksom säga, ja men jag vill spela här. Nej men jag vill spela här. Jag vill inte spela utomhus, jag spelar inomhus vissa veckor. Och ja, det kommer bli som tennisen. Ja. Det som också är väldigt bra är att Nasser har sjukt bra kontakter när det gäller streaming-sajter, plattformar som visar matcher. Han har bland annat lovat att Bwin, som är väldigt stora, kommer sända alla matcher till USA, till Amerika och detta. Såklart hela Europa. Detta kommer ju liksom göra att det inte bara sänds på YouTube utan det kommer sändas globalt. Liksom. Ja. Så att det är många olika småfaktorer som faktiskt börjar falla på plats. Många bra pusselbitar. Och alla jobbar åt samma håll. Det är det som är det viktiga i denna fråga.
Men ni som snackar jag är trygg... men ni som snackar med de här med Bela och liksom de ändå de mest respekterade spelarna. Hur är känslan nu då? Tycker de det är positivt med allt som händer eller?
Alla är väldigt positiva. Alla vet att det här var den bästa lösningen och egentligen enda vägen att gå. Så att de ser verkligen fram emot detta. De vet att det här är rätt beslut och de är chockade att detta egentligen inte har hänt tidigare.
Tidigare, såklart.
De har känt sig väldigt fångar innan. Nasser sa ju att när han kollade på deras avtal så sa han, ni är ju som lejonen på cirkus. Ja, ni är precis. Fångar. Ni är liksom den största attraktionen, men det är ni som är slavarna.
Men alla mutor har ju inte stått med i avtalen heller. Så att,
Nej, inte det heller. Så att för en gångs skull så kommer detta gynna alla och jag tror att framtidens generationer, framtidens paddelspelare kommer ha helt andra förutsättningar och kommer bli stjärnor på ett helt annat sätt.
Ja, och det blir Patrik, prispengar längre.
Patrik, vi borde önska att vi var lite yngre. Så lite att man hade kunnat... Ja, så att man kunde i alla fall i mitt fall vrida tillbaks klockan till 1980 eller någonting.
Ja, precis. Men jag har hört att du är en, jag har hört att du gör ditt jobb väldigt bra framme på nät på förhandssidan.
Ja, framme på nät, ja, men det är inte så mycket där bak.
Ja, du får ha någon som täcker luftrummet bakom dig bara.
Ja, precis. Jag har hört att du måste ha... Ja, men jag måste ju ha någon som orkar springa också. Det är det som är grejen åt mig liksom.
Nej, men det är alldeles för sent.
Nej, men jag tycker att det här är min magkänsla säger att det här är helt rätt väg att gå för sporten. Ja. Och det för spelarna och för även för publiken. Ja, men alltså allt, det kommer gynna alla och man kan ju tycka att det är märkligt att det inte har hänt tidigare faktiskt, men nu är det som det är och spelarna är jätte... Det jobbiga för dem nu, det är ju att i och med att de ska försöka få in de här 10 tävlingarna redan i år så är det ju ett himla meck med schemat, för att World Padel Tour har ju i princip satt ett schema som gör att det blir nästan omöjligt att få in 10 tävlingar i den här touren. Så det är det de sitter och brottas med nu och så att,
men de kommer försöka anpassa sig efter VPT-schemat då så att de ska kunna spela.
Nej, men de måste, för annars så får de ju böter. Ja, okay. För de får ju egentligen alltså,
måste
så att jag tror att det är, jag tror att det är någon regel att de får inte spela 7 dagar innan och 7 dagar efter en VPT-tävling.
Okay.
Och det är därför VPT tror jag har satt sitt schema som de har gjort, att de har nästan, det är nästan omöjligt och grejer utan, men där vet jag att han då, jag tror han kommer gå in och täcka de böterna som World Padel Tour i så fall kommer ge spelarna, men de försöker väl undvika det i största möjliga mån att,
men
att
en viktig fråga då, vad händer med World Padel Tour 2023?
Ja, den är bra, den är jättebra Patrik, för att det här satt vi och körde om igår och jag tror, alltså det här är bara mina egna tankar, men jag tror att 2023, varför ska World Padel Tour fortsätta att köra tävlingar då? För när de vet att 24 är det slut, det verkar rätt ologiskt. Så att jag tror inte man har sett det sista än av det, utan det är nog inte helt otänkbart att då tar de sitt pick och pack och så tack och hej liksom, för att vad är logiken? Varför ska... Ja,
nej, men så skulle jag känna. Du tror inte att de kommer plocka upp handskarna och försöka slå emot?
På något sätt? Jag tror de har insett att det är kört. Ja. Spelarna kommer aldrig signa någon mer kontrakt med dem. Så att då slaget är nog förlorat där. Ja. Och enligt dem själva så har de har ju inte tjänat några pengar på det här med den här World Padel Tour, men det tror jag är vad jag vill på.
Det är
på.
Också
men,
bullshit va? Ja,
men,
precis.
Ja, men så att jag tror att de inser att spelarna, bara ett sånt statement som att jag vet ju att många av de här spelarna som Bela Pakit, de har ju tagit bort World Padel Tour på Instagram. De följer inte World Padel Tour längre. En efter en har plockat bort.
Okej.
Det är väl ett hyfsat statement.
Ja, verkligen. Ja, verkligen. Men Simon, du kör ju på. Du kommer väl fortfarande åka och kriga på de här Previas och Previa för att få lite VPT-poäng för att de ändå är värda någonting i den nya touren?
Absolut. Man kommer ju lägga stort fokus på de här DT-deltävlingarna såklart också. Men tanken är väl att egentligen bara köra på. Jag fokuserar mycket på min utveckling och min utveckling den får jag på World Padel Tour. Så att det är ju på den internationella scenen jag vill höra hemma och höra till. Så att jag kommer fortsätta gasa på både de här 10 nya deltävlingarna av den nya touren, men framförallt alla VPTs. Det är mina tankar.
Precis. Men en annan sak jag tänker på här när jag bara, det bara kommer upp i min skalle, det är ju hur SPT, hur den här Eurofinans, hur ska man få in det i det här om du stoppar in 10 tävlingar till plus World Padel Tour? det är omöjligt för de som satsar och vill spela internationella tävlingar. Det går ju inte.
Det blir nog svårt för Johan Finans, va? Men jag tänker att SPT kanske ändå, det finns rätt många som inte satsar internationellt.
Ja, så är det. Ja, men, det har du, men jag tänker på Eurofinans där. Ja, det måste ju vara... Alltså, för det kommer ju vara ännu svårare för dem att locka dit spelare också. Utländska spelare. För de vill ju också spela alla de här tävlingarna.
Och, ja, såklart.
Och man kan ju inte spela ihjäl sig heller. För då kommer man ju gå sönder.
Och det tycker jag nästan att många gjorde redan 2021.
Ja, jag håller med dig 100%. Jag kan säga, en jag hade en lång diskussion om med det här, det var Amanda Girdo. Jag sa det till henne. Om du spelar lika många tävlingar som du gjorde det här året, då kommer du snart ha slutat spela paddel. För din kropp kommer aldrig hålla ihop.
Liksom. Nej, antingen kroppen eller mentalt.
Ja, det är det också. Mm. Och, nej, men, så att jag tror att spelarna som verkligen vill nå framgång och bli internationella, de måste tänka på ett helt annat sätt. Lägga ett smart schema. För att du behöver ju också, du kan inte bara spela tävlingar, för man måste ju också träna emellan. Precis. Så att man, ja.
Och man behöver rätt mycket tid för att ladda upp för en tävling och efter, alltså, ja, men, jag kan bara tänka på typ Simon som jag ändå är närmast med. Han vann ju sista Eurofinansen. Han var liksom inte ens glad. Han var knappt närvarande efter att han hade vunnit.
Nej, men det vad är det för jäkla värde liksom? Det finns ju inte, visst, du fick väl några tusen lappar, men i slutändan, de där tusenlapparna kan ju bli betydligt mycket mer tusenlappar om man är förberedd för de större tävlingarna. Så är det ju. Och,
precis. Det är svårt att veta i förväg ju. Så är det ju.
Ja, nej, men verkligen. Men jag vet inte faktiskt, du kan väl lära bättre mig med Eurofinans. Vad är läget där? Har man satt på spelschema?
Jag vet inte, jag vet ju bara att det är liksom en ny... De har ju en ny vd där, Patrik som han heter. Och han har ju bytt ut mer eller mindre hela styrkan, vad jag har hört, helt ny personal och att de skulle väl gå ner till 5 deltävlingar. Det är det enda jag har hört. Jag är inte själv involverad speciellt mycket längre och kommer nog inte vara det heller.
Nej, det är, de har dragit ner det till 5 deltävlingar. Mm. Mer än så vet vi faktiskt inte. Jag vet inte om de har hittat datum heller för att spela tävlingarna. Men det är liksom... Nej, jag vet inte. Jag har svårt att hitta styrka och motivation till alla tävlingar. Mm. Så att...
men är inte poängen med Eurofinans att det ska vara unga spanska talanger som ska spela med er? Det är inte det som är poängen.
Det är poängen och det kommer vara ännu svårare att hitta de här spanska spelarna som kommer ta sig tiden och komma hit och spela. För att nu vet de att många av dem har ju avtal med VPT, vilket innebär att de måste spela VPT. Och de inser också att shit, den här nya touren, den börjar i år. Mm. Vi måste vara med de här 10 deltävlingarna, det är där det gäller. Så att få loss dem, det kommer nog vara, det var svårt 2021. Ja. Det kommer vara Mission Impossible 2022.
Ja, shit alltså.
Ja, den är tuff. Så är det ju. Men
tanken är ju god liksom. Alltså jag menar tanken med touren är ju jättegod. God det här med att utveckla svenska spelare med en duktig spanjor och sådär. Så men den är ju svår nu.
Men då kanske, om jag får säga det då kanske det ska vara utan Simon Vaskes, utan Daniel Vindahl, utan Amanda, alltså de som kommer underifrån. Det är kanske de då som man ska sätta fram och få möjligheten till att vara med på den touren. För jag tror att man, även fast jag sitter bröva han här, så man vill ju inte säga det högt, men det känns ju, jag menar lite grann så kanske Vaskes, Vindahl, Amanda Girdo har växt ifrån svensk paddel. Där vi kanske måste hitta några andra som också får liksom den och komma fram på den svenska marknaden för att ta nästa steg.
Jo, men
även fast de inte är lastgamla, de här tre jag räknade upp. Så att, men jag förstår ju också när det kommer till sponsorer och tv.
Men det är
ju
mycket det handlar om,
ja. Sponsorer. Ja, vill ju att de här spelarna ska vara med. Men någonstans så kanske man får inse att de här herrarna och tjejerna är förbi det här. Och det som det är, och det är tufft naturligtvis för både förbundet och tv-bolag som vill ha de bästa med. Men
precis.
Ja, skulle jag vara den som fick bestämma över mig själv, så skulle jag, då tänker man ju faktiskt på sig själv. först och främst.
Jo, men såklart. Nej, men jag tänker Eurofinans, det finns ju ett rent kommersiellt intresse där. Alltså, det är ju ändå, de sponsrar en del spelare och de har byggt en tour för att kanske generera pengar på den touren. Jag tror inte att man gör det rent goodwill för att utveckla liksom, spelarna. Då hade man i så fall kunnat sponsra dem med pengar på ett annat sätt. Liksom.
Exakt, exakt.
Så att, och hur de ska lyckas, att, nej, men... för jag menar, det kan man väl vara rätt ärlig med, att det var ju en ganska... alltså rent kommersiellt var det väl ingen succé förra året. Alltså även, nej, om det var pandemi, nej, och annat, så var det väl inga tittarrekord. Och, det blev lite saturerat efter ett tag. Det blev lite samma matcher och samma finaler och annat. Liksom. Så att, ja, det blev en tuff konkurrens. Men det, vi ska inte att man vill såga dem, men det blev bara...
Absolut
inte. Det är bara svårt hur de ska kunna komma in i det här schemat också. Då.
Nej, men det blir ju i princip omöjligt. För sen... Nu är jag lite dåligt påläst. Jag antar att Simon är bättre påläst än mig. Men är det inte både EM och VM? Eller det finns även landslagsturneringar i år, eller?
Ja, det ska spelas EM i år. EM. Exakt. EM gick förra året i Qatar och i år blir det EM. Ja. Igen, så att säga. Ja. Vi spelade ju EM förra året också för att den blev inställd sedan året tidigare.
Just det. Vet man vad den blir, eller?
Nej, det tror jag inte satt än. Vi hoppas på Sverige, va?
Ja, det hade varit riktigt kul alltså.
Ska jag jobba på det, tycker du?
Ja, men det tycker jag. Det är du bra
på. Bondpaddel kanske?
Ja, kom on. Ja, vi har ju två riktigt bra anläggningar i Göteborg nu, så att vi kan ju samsas.
Ja, men precis. Det som jag brukar säga, att jag tycker att padden måste börja lära sig i Sverige på att man kan faktiskt samarbeta och göra saker tillsammans. Man är inte ensam, är inte starkast. Utan, men jag har försökt i några år, Patrik, som du säkert känner till. Men det är inte lätt, för alla vill pinka in sitt eget revir och det som det är. Och jag, förhoppningsvis kan man hitta några man kan samarbeta med. Ja, för jag gillar samarbete.
Vi kan alltid hjälpas åt, Andreas.
Ja, det är ju ytterligare en vecka man behöver få in i det här schemat. EM, eller precis. Det är 10 dagar. Eller?
Nej, det är en vecka.
Så det ska du också in i det här schemat med de här 35-40 tävlingarna. Hur många veckor är det på ett år? Jag som är så dålig på sånt där. Men det är väl 52. Liksom.
Ja.
Ja. Och jag vet också lite grann att det här får väl vara en liten hemlighet som jag berättar. Det är ju att tänk er de här spelarna, argentinarna, som är vana varje år åka hem typ några dagar innan julafton till Argentina och vara där i 8-10 veckor. Det kan de ju glömma från och med nu. Liksom. Så att, men å andra sidan, titta på tennisspelarna. Vad har de... Alltså, då slutar man typ andra veckan i november eller första veckan i november. Och sen åker du till Australien typ 4 dagar innan julafton. Sen är det bara att köra. Och de har ju ingen ledigt i augusti som paddelspelarna har. Hela augusti är man ledig liksom.
Nej, det är så tufft.
Ja, men alltså det är ju så verkligheten ser ut om man ska vara en professionell idrott.
Men proffstour måste ju vara tuff liksom, så är det ju.
Ja, det tycker jag också. Och så att det är inget synd om de här paddelspelarna, Patrik, de här bortskämda, de gnäller att de har så mycket. Fasiken, kom igen liksom.
Nej, men det är väl nog bara innan det sätter sig, innan det blir en tour som man kan liksom välja att fokusera på, så man kan börja tacka nej till allt annat ju. Det är väl det då.
Nej, men jag håller med dig, jag håller med helt. Och det kanske inte blir massa såna här, du vet, när de åker runt, när Simon åker runt och vill ha några tusen lappar för att köra lite liksom. Privat. Nej. Ja, pro-ams och så här. Det kanske man får skippa i så fall.
Liksom. Ja, nej, men det är väl, jag tror det är en win-win också, att det inte blir så mycket sånt.
Det tror jag också. Även fast det är lite roligt när vi sitter här. Jag menar, Bela, 16 eller 17 års världsetta, spelar först en träningsmatch med Simon mot Chingotto och Teo. Vad kan den ha tagit? 1,5 timme kanske? Och sen bara direkt på det så står han med massa sådana här nybörjare som spelar fortfarande. Ja,
helt otroligt.
Och ser lika glad ut ändå.
Det jag har hört enligt ryktesväg är att han är väldigt glad i pengar.
Ja men det är han. Men det är väl alla argentinare, tänkte jag säga. Ja men det är han helt klart. Ja. Men han, Han...
Argentinare, vi vet ju både att du PP och Andreas också gillar pengar, så tysta med er.
Tack Hajpe.
För helvete.
Hörru och Patrik, och det ska komma från chilenan, hörru.
Exakt. Jag har ju bara
det är väl nästan de värsta i den här världen, chilenarna, hur sugna de är på deg liksom.
Ja. Ja, Simon är den rikaste kompisen jag har, så jag vet inte vad han snackar om.
Nej, han var delägare av ett börsnoterat bolag, blandat in mig.
Han har byggt det själv, Simon, det är skillnad.
Ja. Byt ämne nu. Men ja, det är spännande framtid. Vi får se vart det leder. Vi får se. Vi vet i alla fall att framtiden är ljus för paddeln.
Ja.
Och det är skönt, för vi var ju ganska oroliga, i alla fall jag. När man läste alla artiklar på Paddel Direkt och Paddelfeber. Vad fan är det som händer nu egentligen?
Men
nu har jag ju snackat mycket med Bera dessa två dagar. Han har förklarat det ganska bra. Vi får inte avslöja allt. Nej. Vi har avslöjat nästan lite för mycket.
Nej. Men det är okej, det är lagom.
Men det är bra.
Men
det är
jag
bra.
Tycker det känns tryggt med att spelarna känns överens. För det tycker jag någonstans är det viktiga. Sen kommer allt andra lösa sig.
Ja.
Nej, men och sen tycker jag också, Patrik, att en annan otroligt viktig del i det här som vi kanske inte har sagt så mycket om i det här avsnittet. Och det är ju att här kommer ju tjejerna få helt andra förutsättningar. De kommer vara på samma nivå som killarna, vilket är helt rätt.
Mm.
Ja, och det är på tiden, för som de har och hur det har varit är ju skamligt i min värld.
Ja, men till och med liksom topp 5, topp 10 kan ju inte leva på det liksom.
Nej, det är helt katastrof. Mm. Och här vet jag att han Nasser och även presidenten på FIP är otroligt noga med att det ska vara samma förutsättningar för tjejerna.
Ja, och det är ju lite, det är lite intressant med tanke på vart liksom, deras ursprung och annat liksom. Så att det finns det, så det är ändå positivt.
Ja, definitivt. Och men då blir det ju mycket mer en jämställd sport i slutändan, och så ska det väl vara, för man glömmer bort det. Jag vet ju att Ari Sanchez och Paula, de tränar ju lika mycket som Simon Vasquez, Daniel Vindahl, Bela och gänget liksom.
Såklart. Och så måste det de ändå försörja skillnad, sig på något annat sätt.
Det är ingen skillnad i träningsmängd liksom. Nej. Utan de sliter ju lika mycket för det som killarna gör. Så varför ska de inte ha samma pröjs liksom?
Nej, och det kanske till och med är så att de hade kunnat träna ännu mer om inte de hade behövt jobba vid sidan eller göra andra grejer.
Ja, precis. Ja, helt riktigt.
Och då kommer ju dampadden utvecklas ytterligare ifall att de bara kan satsa på att vara liksom elitidrottare.
Men så är det ju, och jag vet ju nu, bara till exempel till Miami, så vet jag ju att det är jättemånga av de här tjejerna som ligger runt så här 15 till 40 som går in i huvudtävling, men som kanske vet med sig att de vinner på sin höjd en match och får 2000 kronor.
Vad kostar
flygbiljetten till Miami? Ja. Vad kostar hotell? Ja, det får de tills de åker ut. Men om du ska med en tränare, vad kostar det? Ja. Liksom?
Nej, det är ju 15-20 tusen hur de än gör ju.
Ja, de går ju minus garanterat till Miami. Och så kan ju inte en professionell sport eller tour bedrivas. Det är ju... Det blir, varför ska du hålla på då för?
Nej, exakt. Nej, kan precis. Du och jag åka dit ju.
Exakt. Ja. Kan vara en idé.
Ja.
Nej, men de har ju sagt också att inklusive Previa-spelare så kallade kommer få så pass bra lägsta vad kan man säga, intäkt för att spela en tävling. Alltså man har i alla fall 8000 spänn garanterade för att förlora första omgången i Previa, vilket innebär att vart du än spelar tävlingen i hela världen så går du ju inte minus på det. Du går kanske break even. För att boendet kommer du få av tävlingarna. Förlorar du första omgången i kvalet tar du 8000 spänn. Så att det är helt andra puckar. Och som Anvall sa, den viktiga frågan här är ju att det kommer vara lika mycket för herrar och lika mycket för damer. Vilket innebär att det kommer vara många fler damer som kan verkligen satsa helhjärtat, göra jobbet och leva på padden. Och eftersom prispengarna kommer typ 5-6 dubblas kontra vad VPT har idag, så kommer det innebära att om 10 år så tror jag att padden kommer vara lika eller jämlik tennisen pengamässigt. Sporten kommer att växa oerhört mycket och det kommer komma fram alla de här stjärnorna, alla de här talangerna som inte har kunnat satsa på padden för ekonomiska skäl kommer kunna satsa. Och då kommer inte de vara beroende av sponsorer, de kommer vara beroende av sig själva att bara göra jobbet, spela tävlingarna, för där kommer pengarna finnas.
Men är det inte också en gammal sägning att typ i Paraguay, som är väldigt fattigt, där är det ju liksom, där finns det 100 spelare som är bättre än liksom många topp 10 på VPT.
Nej, det är väl lite krydd. Nu flyger
det
iväg lite.
Jag menar, ja, alltså, att det finns, nej, väldigt, det finns många där som kanske ändå inte finns, kommer ha råd.
Det finns sjukt många som är i Sydamerika kanske och inte är i Europa av ekonomiska skäl. Men det är också så här, de har inte vågat chansa för att de känner att fan, misslyckas jag och inte har sponsorer direkt när jag kommer dit, så jag är ju körd ju. Mm. Men nu är det liksom så här, spelar du en tävling så går det plus minus noll. Spela 10 stycken och se vart du kommer. Går du till semifinal, kvartsfinal eller hur bra du ännu än är, så kommer det liksom resultaten tala. Pengarna kommer komma in efter resultaten, men du kommer i alla fall inte förlora pengar.
Nej.
Om du är så pass duktig att komma in i tävlingen bara.
Ja, intressant. Ja, men kul. Fan, nu känner jag ändå att jag får hopp för paddeln framtiden här, och glad efter matchen idag också, Simon. Kul att få se dig spela.
Ja, det var kul. Mycket bättre idag, men det är mycket kvar att jobba på. Så att,
hur länge är ni kvar där nere då?
Vi åker vidare idag. Jag ska köra, bränna av ett gympass, käka lite lunch och sen så tar jag tåget till Madrid där jag ska möta upp övriga svenskar, Kalle, Vindahl och Andreas. Så kommer vi köra stenhård träning i Madrid nu inför första deltävlingen av World Pelt Tour Miami som börjar fredag nästa vecka.
För det förkvalet är på Uppsala. M3 idag?
Ja, för kvalet är på Euro Indoor, M3, där M3 här hemma hör till. Och det ska bli spännande att se. Första tävlingen för året på World Padel Tour. Jag spelar med Johan Bergeron, fransmannen. Vi har inte spelat på ett tag, men han kommer ner på onsdag, så vi ska köra någon träningsmatch innan. Så att, vi är laddade, jag är taggad och otroligt spelsugen.
Fattar. Ja, kul. Kul. Ja, men vi får väl börja runda av där, boys, så att ni inte missar lunchen.
Ja, precis. Och du vet ju vad det blir för lunch.
Jag kan bara tänka mig. Flytande eller?
Ja, kan vara. Jag kör mest flytande. Och så en sån här bocadillo med skinka och ost. That's
fan,
it.
Fan vad avundsjuk jag är. Själv så ska jag iväg och träna volleys med Linus Frost här nu.
Ja, det gör du rätt i. Ja, han, nu smyger jag ju in det. Men han har ju faktiskt, han ska ju börja på Every Paddle i Åby faktiskt.
Det är ingen som har missat.
Nej, det kanske inte
är. Nej, men det är skitkul.
Det är en härlig kille. Absolut.
Han har allting framför sig, så att, det ska bli kul. Ja. Så det ska bli ett gött pass. Men boys, tack snälla för att ni tog er tiden och för att ni lyckades klara ut allt kring touren.
Men tack själv. Jobba hårt nu med volleyn. Mycket fötter.
Mycket
jag
fötter.
Vet att du är lite småskadad fortfarande, men...
You absolutely suck!
Ja, ta steget in nu.
Ja, jag blir inspirerad nu av Chingotto, så...
Ja, exakt. Tänk att ha hans fotarbete.
Ja.
Oj, oj, oj.
Ja, shit alltså.
Nej, men tack själv.
Tack,
det är kul att få vara med.
Njut av dagen.
Ja, det ska vi göra.
Ha det gott.
Ciao.
Tack. Ciao.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.